Då hälsar jag alla välkomna till avsnitt 257 av Koltings nakna sanning.
Vi tror det i alla fall.
Ja, det vi diskuterade här precis och vi är ganska överens om att det borde vara 257.
Vi hälsar dem välkomna, det är vi ju säkra på.
Det är vi 100% säkra på.
Men vi är inte 100% säkra på avsnittsnumret, men vi tror att det är 257.
Ja, och är det inte det så kommer ni se vilket avsnitt ni har satt på.
Ja, precis.
Eller hur?
Ja.
Vart befinner vi oss, Jonas?
Ja, det här är ju ett avsnitt då som vi spelar in ifrån Playitas anläggning på Fuerteventura, den här eminenta anläggningen som drivs bland annat då i Apollo Sports regi. Vi är här på ett Colting Borsén träningsläger.
Ja, och den här veckan börjar vi med att presentera våra partners.
Ja, det passar ju så himla bra eftersom vi redan har pushat lite för eller nämnt att vi är på Playitas.
Mm.
Och Apollo Sports är en av våra partners.
Eller hur?
Och vi tänkte att vi skulle helt enkelt räkna upp alla de förträffliga delar med att vara på träningsläger här nere på Playitas.
Ja, vad är det absolut bästa med att vara på träningsläger då?
Ja, att vara på träningsläger kanske inte är. Ja, det är ju att man får fokusera på sin träning. Men det är ju inte alltid säkert att det är under så luxuösa eller förträffliga förutsättningar som det är här. Och jag har ju varit här på Playitas sedan 2000. Jag tror jag var här 2012 första gången.
Ja.
Jag har varit här ganska många veckor vid det här laget. De tre senaste åren har jag varit här 3 veckor i sträck.
Just det.
Nu är jag ju bara här under den här lägerveckan då som vi kör med Colting Borsén. Och jag sa det när vi rullade in med bussen här att nej, men jag är mer och mer förtjust i den här anläggningen för varje år.
Mm.
Därför att den är så bra på så många olika sätt. Och nu är det ju andra året som jag också reser hit med familjen.
Just det.
Nu har jag ju både du och jag har ju med oss våra respektive familjer.
Funkar ju bra som helst. Det är ju fler faktiskt barn i den här träningsgruppen som är med också.
Ja,
och 3 barn till.
Precis, och det är ju det som är grejen lite grann så här att träningsläger är ju en sak. Men sen så kanske det är andra saker som också ska funka.
Mm.
Bara en sån sak som att man ska kunna jobba någonstans, man ska kunna spela in podd, man ska ha fungerande internet, det är långt ifrån säkert. Men att det ska finnas då bra faciliteter för att också familjen ska kunna ha det trevligt.
Vet du vad som är den största förbättringen med Playita sen jag var här sist?
Nej.
Playitas har nu bättre internet än vad jag har hemma.
Du, det är sant. Det är faktiskt riktigt, riktigt bra internet. Det var ju under ett antal år här då som internet inte var så där super, super imponerande. Men det har de verkligen åtgärdat. Och det är ju en grej som jag verkligen gillar med Playitas. De jobbar med ständiga förbättringar hela tiden, va?
Mm.
Men om jag skulle sammanfatta Playitas så är ju det en träningsanläggning som ligger... det ligger vid havet på Fuerteventura. Ganska nära en stad som heter Gran Tarajal. Det finns också en stad som heter Las Playitas. Det har väl varit
det är deras... mer av en by faktiskt.
Ja, men det har varit deras smala glädje att den här träningsanläggningen byggdes då för ett 10-tal år sedan.
Det tror jag.
Nu har man liksom byggt ihop Las Playitas byn med träningsanläggningen Playitas. Den strandpromenaden hängde ju inte ihop tidigare.
Nej, jag hörde faktiskt någon i vår grupp här som var här 2011.
Ja.
Då de hade fått bära sina barnvagnar genom tidvattnet in till Las Playitas för att gå och handla i supermarknaden.
Ja, ja. Nej, man fick ju tajma där liksom och springa mellan vågorna och så. Mm. Ja, så var det ju faktiskt på den tiden. Så att det har de gjort jättebra. Men det här är ju som Playitas träningsanläggning är ju som en liten stad i sig. Man har ju så att säga 2 delar. Man har en hotelldel. Vi sitter på den nu. Men både du och jag bor på lägenhetsdelen.
Precis.
I andra ändan då. Mm. Och jag menar, det är ju en sån här 500 meter från en ända till den andra.
Det är en ansenlig bit. Man vill inte gärna glömma någonting om man ska till den ena sidan.
Ja, det vill man inte.
Nej.
Och... jättebra rum, jättebra boende, fantastisk mat får jag säga. Det har blivit bättre och bättre för varje år.
Och det är helt otroligt, man har ju den här bufférestaurangerna, 2 nästan identiska restauranger. En i lägenhetsdelen och en i hotelldelen.
Mm.
Det är där man äter både frukost, lunch och middag om man vill.
Mm. Så att, precis, och i flertal också övriga restauranger som man kan då, som à la carte-menyer och flera olika barer och så vidare. Så att, men om jag ska rada upp det sen då ur ett träningsperspektiv, vad som jag trivs så bra med, så är det följande. Man har havet precis utanför, perfekt för öppet vatten, där. Vi har en 50 meters pool. Alldeles utmärkt då för simträning. Men det blir inte bättre än utomhus 50. Ja. Man har ett väldigt välutrustat gym. Man har egentligen flera olika gym faktiskt. Man har också ett par olika varianter av utomhusgym. Men inomhusgymmet tycker jag är väl så bra.
Det är fullutrustat, ja, kan man säga. Det finns faktiskt två stycken skiergs.
Ja.
Mitt gym i Bollebygd har en.
Ja. Vi har ett cykelcenter för det professionella mekaniker kan hjälpa till med cykel. Man kan också hyra cykel här. Det finns någon form av spa där man kan få massage och sånt. Vi har inte riktigt utnyttjat det hittills då. Så det finns det jättebra löpningar rakt från hotellet åt egentligen alla möjliga håll. Fina stigar, fina vägar. Man kan springa till fyren, en 13 km runda, superfin. Man kan ta sig ut i öknen. Ja, det finns väldigt mycket att göra i löpväg. Cykel, pang, man är ute och cyklar 30 sekunder ut från anläggningen. Du är ute på
cykelbanan. Det går cykelbana ut från anläggningen.
Ja, precis. Ja. Stranden över det här, när man bara springer 4-5 km eller man cyklar eller man tar bilen eller någonting, så har vi stan lilla, ja, väldigt mysig liten stad som heter Gran Tarajal. Då har vi en alldeles perfekt tinlyträningsstrand, alltså för aquathlon, min absoluta träningsform, bästa träningsform.
Precis, och springa, det jag... springa på stranden och springa i och simma. Springa,
ja,
i
alltså bara. Någon form av sån här, det är någon form av så här back to basics, aquathlon, swimrun också.
Det är swimrun utan skor och våtdräkt.
Ja, men det är embryot. Ja, men det är ju också någonstans embryot för triathlon.
Ja.
Där man springer barfota på stranden i sina badbyxor och sen så bara man dyker i simmarens sväng fram och tillbaka. Jag körde en timme sånt i morse med ett gäng. Det var ju alldeles fantastiskt då.
Ja, det förstår jag.
Det är ju någon form av så här, mer primal blir ju inte multisportträning än det.
Nej.
Så, och i solen då, såklart då.
Det skulle vara om man hade ett palmblad istället för badbyxor på sig då.
Ja, precis. Ja, så långt kanske inte behöver gå där. Jag vet inte om det är för höjer upplevelsen då. Men, och det är ju liksom så här, för mig känns det som en stor, enda stor lekplats. Alla de här möjligheterna till fantastisk träning finns tillhanda då. Efter min träningsdag idag så åkte jag rutschkana 8 gånger med Rufus.
Vattenrutschkana.
Ja, en rolig vattenrutschkana.
Ja.
Man tycker var fantastisk.
Vi diskuterade
en barnpool.
Vi diskuterade huruvida vi skulle åka i den med Lilly. Och Sara provåkte den och sa att den gick lite fort. Och sen berättade din sambo Elin för mig att ja, Rufus åkte den förra året med Jonas. Men det var nog lite tidigt.
Jag filmade ju den och la ut den. Så fick jag flera sms av Elin innan jag såg det. Det hon pockade min uppmärksamhet att ta bort inlägget. För det ser ut som barn... misshandel då. Nu däremot älskar jag, han åker fort då.
Ja, ja, det är bra.
Ja, precis. Mm. Nej, men så att man har alla de här exceptionella möjligheterna. Sen har man ju då för övrigt då, det går ju lite utanför radien för vad jag är intresserad av. Man har en massa tennisbanor med tennispros.
Klättervägg.
Klättervägg, finns golfbana. Ja, det finns väldigt mycket annat också att förströ sig med då.
Precis.
Så att alla de sakerna tillsammans gör att jag tycker att Plaitas anläggning då i Apollo Sports regi är en första klassens träningsanläggning och någonting som, ja, man kan säga är en av världens ledande träningsanläggningar. Och för oss då i Sverige så är ju detta the to go to place.
Så är det verkligen. Vi har ju varit på väldigt många träningsanläggningar runt hela världen, oftast i Apollos regi. Men det finns inget som är så tillrättalagt som Plaitas.
Nej, det finns alltid någonting som är bra på varje ställe och det verkligen. Finns alltid någonting finns som alltid... funkar på alla ställen. Men det finns oerhört få ställen där allting funkar så väldigt, väldigt bra på. Som här. Väldigt bra att det är väldigt bra. Man har ju sportshop, man har mycket bra service, man kan köpa väldigt mycket prylar. Alltså, ja, det är, man blir caterad till när man är här helt enkelt. Plus att det finns sjukt många duktiga idrottsmän som är här och tränar, så det är väldigt liksom så här, hög nivå på ja, om man ska säga hög nivå på gästerna, men alltså, det är uppenbart att väldigt många söker sig hit då.
Verkligen.
Men att det är ju ingen som blir undan, alltså det är verkligen så här, ja nej men alla har lika mycket rätt att vara i simmassängen eller på gymmet. Det kan vara en olympisk mästare, en Ironman-vinnare eller så kan det vara en motionär som är på sitt första läger någonsin.
Så är det ju.
Eller en vanlig gäst bara.
Som en lite mjukare småbarnspappa under ett år utan så mycket träning, så blir man ju lite stressad när man bara tränar ett pass per dag här.
Mm. Med positiv stress.
Ja, verkligen.
Ja.
Nej, men det är ju otroligt mycket folk som verkligen är här av den anledningen. Många andra hotell så finns det en väldigt bra träningsdel. Men den är liksom påbyggd på en turistanläggning som har mer det här poolhängsfokuset kanske. Här finns inte det överhuvudtaget nästan. Absolut majoriteten är ju här för att ha en väldigt fysiskt aktiv semester.
Ja,
och det allra bästa med Plaitas är ju den här lilla supermarket som finns bredvid några av restaurangerna på det stora torget. Där man kan köpa kanske den bästa avokadon i världen faktiskt. Mm-hmm. Till ett otroligt rimligt pris.
Just det.
Ja,
det är såna här, de ser, gjort i år.
De ser ju omogna ut för att de är helt gröna. Men de är ju perfekta.
Och det är så här krämiga avokado.
Ja, riktigt krämigt. Det, ja.
Rufus fick ju smaka lite i morse på eran avokado där.
Ja, helt otroligt. Ja.
Gå gärna in på apollo.se och kika på möjligheten att boka er hit för ert nästa träningsläger eller för er nästa aktiva semester. Och det är inte bara för motionseliten, tävlingsidrottaren, ambitionären, utan för också den aktiva familjen som verkligen vill ha någonting positivt att göra. Man behöver inte träna livet ur sig på något sätt. Va? Den här anläggningen har ju precis allting som också en vanlig sån här family resort har. Men också all den här add-on till det då.
Just det.
Så att Apollo, apollo.se, Apollo Sports, det är våran partner till det här avsnittet.
Tack så mycket.
Sen har vi ju då ytterligare en partner som vi vill pusha och en ny samarbetspartner som jag har varit ett fan av under ganska lång tid och dessutom stor konsument till när det gäller deras produkter.
Jag vet vem det är, men berätta för lyssnarna.
Ja, det är ju såklart Superfruit.
Superfruit.
Ja, Superfruit finns att hitta under superfruit.com. Och det här är ju då ett varumärke som är i den unika situationen att de verkligen har de produkterna som de heter. Superfruit.
De har superfrukter.
Superfrukter, superfruits. Ja, men och det finns andra. Ju benämning. Man brukar ju benämna exempelvis då goji-bär och liknande. Man brukar ju benämna det för superfruits.
Precis.
Alltså det är ju namnet på den typen av produkter.
Ja.
Och man har ju också det i sitt sortiment här på superfruit.com.
Eller hur? Men man har också andra saker som är super, kan man säga.
Ja, men man har ju så väldigt många produkter i sitt sortiment. Det här är ju ett litet miniskafferi med, eller ja, ett ganska stort skafferi av högsta kvalitet på sina produkter. För att bara nämna några produkter som man har i sitt sortiment så har man ju då mängder med olika typer av nötter. Man har ju cashewnötter, man har ju mandlar, man har olika typer av nötsmör då, typ mandelsmör, jordnötssmör, olika typer av nötmix som är fantastiska och goda. Man har ju nyttigare varianter av flingor, olika granolaflingor. Man har ju andra typer av frön då som är självklara att ha i flingor, exempelvis solrosfrön eller pumpakärnor, chiafrön. Man har en alldeles enastående agavesyrap som är ett bra sätt att söta sånt som man vill. Det ska vara lite sötare.
Det är lite som ett alternativ till honung kanske?
Ja, ja.
Eller liknande honung.
Ja, i alla fall. Det kan man väl säga då.
Kanske inte smakar likadant, men det har samma konsistens. Ungefär.
Kokosolja som väldigt många använder.
Mm.
I olika sammanhang då har man ju kallpressad, fairtrade, EU, vänlig, ekologisk. Väldigt många av produkterna är ekologiska. Man har mullbär som är en sån här superfruit-variant då, i sammanhanget då. Man har lite såna här nyttiga kokosnötschips. Man har mängder med material för att göra smoothies. Olika typer av färdig premixer. Man har tahini i sammanhanget då. Och sen har man ju då alla de här varianterna av superfruit. Man har exempelvis blåbär, man har acai-pulver, man har acai-kapslar, man har spännande pulver från olika typer av grödor som jag aldrig hört talas om egentligen innan då, som heter ashwagandha powder.
Mm-hmm.
Man har baobab pulver. Man har ju sånt som jag brukar ha i mina smoothies, som maca eller kakao för den delen. Kanel är jag ju en stor konsument av. Chaga. Supernyttigt. Väldigt många sådana terapeutiska egenskaper. Och kamupulver. Det finns hur mycket fräscha saker som helst. Och så har man ett tillskott till den här härliga superfruit-familjen också. Som ingår varumärken som ingår nu. Bland annat då världens bästa honung. Jag vet inte om det finns någon oberoende instans som utser världens bästa honung. Men Convita-honungen är i alla fall världens, Convita är i alla fall världens ledande producent av UMF-certifierad Manuka-honung. Och det är den här manuka-honungen då som är alldeles exceptionell då tydligen. I konvitan då så har man också manuka-honung tillsammans med olivbladsextrakt gjort då på färska olivblad då. Och det är en exceptionell honung då som man kan då med fördel då ha i maten eller använda på terapeutiskt sätt i te eller göra honungsvatten och så vidare då. Och så har man också Clean Sports Nutrition. Och Clean Sports Nutrition har ju bland annat ett varumärke som heter Paleo Crunch. Det är en svensk energikaka från Åre.
Mm.
Som har bemödat sig om att göra väldigt mycket så här paleo-baserat. Väldigt mycket så här, 47% nötter och ekologiska naturliga produkter. Clean Whey Protein Bar innehåller 28% högkvalitativt protein. Proteinet kommer från ekologisk vassle från gräsbetande kor. Det är en riktigt fräsch bar. Jag åt faktiskt den här på eftermiddagen när jag var lite
för
ett mellanmål hemma. De har en massa goda bar. Vad sägs? Coco Go-Nuts exempelvis. Eller So Choco Nutty. De har ju så här roliga namn faktiskt. Och sen har de också kollagen i sitt sortiment. Kollagen då som jag använder har blivit något av en stor konsument av i sammanhanget.
Det känns som att det är en av dina favoritprodukter.
Ja, men den är, ja, och det är ju verkligen en sån här no bullshit produkt.
Det är kul när vi är här på Playtas. För första gången du började prata om kollagen med mig, det var, du checkade någon sån jelly efterrätt här en gång för många år sedan. Så sa du, det här är kollagen Niklas, det här är bra.
Ja, precis.
Det var innan pulvret hade
kommit. Sen har också kanske några väldigt relevanta kosttillskott då för den hårdkännande idrottsmannen. Bland annat då zink, magnesium finns, gurkmeja, vitamin D3.
Mm.
Och det är ju sån, typiskt sådana mineraler som man kan tänka att man vill komplettera lite grann extra med om man tränar hårt då.
Framförallt
kanske då zink och magnesium då. Och alla de här produkterna, Niklas, allting som finns i sortimentet hos superfruit.com har lyssnarna till den här podden en rabatt på 20% rabatt faktiskt då.
Det är otroligt.
Ja, det är en riktigt generös rabatt.
En femtedel billigare.
Och om man använder då koden COLTING20, COLTING20, så har man alltså 20% på hela sortimentet. Det enda som är undantaget den här rabatten, det är då de köksmaskinerna och stavmixers som också finns att hitta på hemsidan då. Men allt annat, allt, man kan väl säga då allt ät, drick eller inmundigandebart.
Ja, inmundigandebart är ett nytt ord som är väldigt
ord,
fint.
Det är ett nytt ord som ja precis, eventuellt som språkakademin kan tänkas tillföra eller lägga till då till
2025.
2025, ja precis, inmundigandebart, just det.
Härligt.
20% rabatt, Colting 20, gå in på superfruit.com och ja, därmed tackar vi då både Apollo och Superfruit.
Då drar vi rätt in i veckans ämne då, Jonas. Som, det är inte hormoner och liknande den här veckan heller. Vi kör corona en vecka till.
Nej, men det finns bara en sak att prata om.
Faktiskt.
Det känns helt orimligt att prata om någonting annat. För att vi har ju inte sett en så internationellt och globalt genomgripande händelse egentligen sedan andra världskriget som påverkar människors liv i vardagen.
Nej. Det börjar väl
och knappt ens då
luta därhän,
eller jag vet inte ens om andra världskriget når upp till den nivån på ett globalt plan. Ja, det är klart.
Får vi se vart det slutar till att börja med, men
tveklöst fler dödsfall i alla fall än så länge.
Jo, det får man nog ändå säga.
Idag är det torsdag. Idag nåddes vi av beskedet att exempelvis Göteborgsvarvet är inställt. Jag vet inte om det är framflyttat, men det är definitivt inställt så till vid att det kommer inte genomföras som planerat i maj.
Nej.
Nordensjöloppet i skidor, betydligt mindre lopp, också inställt. SM-veckan, vinterveckan i Luleå, det vi var uppe då.
Just det.
Och där är det också inställt.
Ja, i stort sett alla större evenemang, och man har väl till och med förbjudit folksamlingar på över 500 personer för tillfället i Sverige.
För mig personligen så nåddes vi av beskedet att man får inte nu då resa in till USA från Europa, eller från egentligen nästan alla länder i Europa förutom Storbritannien. Om man inte, ja. Det räcker ju inte då att som svensk resa via Storbritannien, utan
man måste vara engelsman.
Det får ju definitiva och fatala konsekvenser för vårt planerade USA-äventyr som vi skulle göra.
Just det, i april. Det verkar inte bli av överhuvudtaget.
Nej. Det verkar vi få stryka helt enkelt.
Just det.
Det känns ju på många sätt som att oerhört mångas liv nu, inte bara i Sverige utan egentligen världen över, är på någon form av alltså alla planer man har för våren, eller alla så här planer för kommande vecka, kommande månad, kommande månader, känns ju väldigt temporära, väldigt osäkra, väldigt oklara.
Ja,
känns som att hela tillvaron har satts lite grann på paus.
Eller hur? Man hänger lite i limbo. Vart kommer det här ta vägen?
På så många olika plan också.
Ja, och vad, om man bara bortser från själva viruset och vad det orsakar, vad kommer det få för andra följder för vårt samhälle ekonomiskt och
vi,
ja, liknande helt enkelt.
Vi ska göra, alltså det här diskuteras ju överallt i alla sammanhang. Det dominerar ju alla nyhetssändningar naturligtvis. Och så vi ska liksom inte dra det här på något sätt i långbänk och repetera det andra säger. Vi har gjort en... Vi har gjort några listor faktiskt som vi tyckte kanske skulle vara relevanta. Först har vi några punkter på sånt som äcklar oss i sammanhanget.
Mm.
Eller ett par punkter.
Ja.
Sen har vi fem punkter. De fem punkterna, eller de fem värsta eventuella konsekvenser av det här då, som skrämmer oss.
Oss två.
Oss två. Mm. Alltså det här, typ så här, det här är vi riktigt, riktigt oroade över.
Precis.
I sammanhanget. Sen har vi fem punkter kring hur man skulle kunna tänkas uppträda i sammanhanget. En liten pep talk.
Vi har väl fem punkter som egentligen grundar sig i hur man kanske stärker upp sitt immunförsvar för att stå emot virus och liknande, eller?
Både och, men hur man ska hantera. Fem positiva punkter kring hur man kan hantera den här uppkomna situationen. Nu vi nu pratar om att väldigt många arbetsplatser stänger ner. Människor försätts i någon form av hemmakarantän eller någon form av sådär isolering, så att man inte ska träffa eller umgås med andra människor. Och...
Nu kom det besked precis innan vi spelade in här att i det här läget nu då så kommer regeringen inte stänga alla skolor i Sverige, utan de lämnar öppet till skolornas ägare eller kommunen som driver skolan att ta beslutet huruvida det ska stänga eller inte.
Det finns ju väldigt mycket spekulationer kring det här. Det finns ju väldigt många... Det finns väldigt många åsikter och det är väl väldigt mycket man egentligen liksom, ja, inte vet kring det här då.
Ja, det är ju mycket kring viruset som är okänt naturligtvis, mycket som är känt. Ja, och man vet ju att de ekonomiska konsekvenserna är ju redan ganska stora.
Mm.
Och på själva viruset, där får man väl ta det mesta med viss reservation, oavsett från vilket håll informationen kommer och om det är överdrivet positivt eller överdrivet negativt. För att sanningen är ju att det är inte många månader det här viruset har funnits.
Nej.
Och varit farligt för människor, så att det är väl man letar ju febrilt efter att få fram korrekta siffror med mera då.
Det är ju en brasklapp som ofta kastas in här då. Och bara, jag vill ju ändå bara nämna i förbifarten att vi står ju inte inför en egentligen i sammanhanget unik situation. Faktum är ju att om vi tittar på sjukdomar eller så här, antal dödsfall per dag globalt sett ifrån sjukdomar, så har vi ju exempelvis tuberkulos däröver då, och det här är ju statistik då från Centers for Disease Control, WHO:s egen statistik då. Vi har över 3000 människor per dag som dör av tuberkulos, faktiskt. Vi har över 2430 människor varje dag som dör av hepatit B.
Mm.
Vi har, och det är ju inte, hepatit B är ju ingen smittsam, är ju, smittar ju inte på det sättet, men det gör ju lunginflammation, och det dör faktiskt 2216 personer om dagen i snitt. HIV smittar inte heller på det sättet, men det är ändå 2100 människor som dör per dag. Malaria smittar över 2000 människor per dag som dör av. Shigellosis.
Vad är det ens?
Det causes severe diarrhea, kills young children. 1600 människor per dag dör. 1600 unga barn dör per dag för det. Ser ingen sån jätteuprising kring ett, kring det. Så på det sättet. Seasonal flu, som man kanske kommer, kan tänka sig ändå kommer ganska nära det här. Det är över 1000 personer per dag som dör i säsongsinfluensa då. Och det här uppdaterades då den 9 mars och då har vi då 56 personer i coronaviruset. Coronaviruset ligger till och med långt efter sådana saker som gula febern, som man liksom inte ens tänker en modern sjukdom. Jag vill ändå bara sätta det i perspektiv lite grann då. Jag vet ju
det,
att
det är coronaviruset i nuläget.
Ja, jo, jag vet. Jag
coronaviruset vet. Kanske är något annat om 3 veckor.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Men de här andra grejerna är ju ändå, har ju pågått länge och liksom, det går ju under radarn. Och då kommer vi kanske lite in då på de första av två punkter som äcklar mig i sammanhanget.
Mm.
Och som kanske också är något av det obagligaste. Det är ju att hur jävla mycket media eldar på med folks oro och rapporterar om irrelevanta. Jag kanske inte irrelevanta, men man verkligen försöker skruva det till någon form av skräckpropaganda.
Ja, det man vet om en epidemi på det här sättet, om man nu ska kalla det för en epidemi, vilket man globalt gör nu, man kallar det väl till och med för en pandemi. det man vet är ju att antalet fall ökar ju drastiskt i ett sånt här läge. Så att, att varje dag hålla på att kasta ut siffror. Ja, nu har vi så här många mer fall. Nu har vi så här många mer fall. Det är ju att elda på folks oro. Och säga, nu har vi det första dödsfallet. Nu har vi så här många dödsfall. Alltså det där, man vet att det kommer ske. Det är liksom trademarks på en virussjukdom. Så att, att använda de faktorna till att liksom varje dag få folk att bli mer och mer rädda. Eller ja, alltså locka mer och mer folk till sitt nyhetsoutlet. Det är ju problematiskt i sig, tycker jag.
Men jag tycker ju att man är väldigt dåliga på att ge de här perspektiven kring det som kan vara relevanta, tycker jag, att ändå diskutera. Jag tycker också att man tävlar i det här att ta på sig att göra hela den här godhets, att hela spela den här godhetsrollen. Det tävlar nu krönikörer och journalister om att vara godast i sammanhanget, att vara mest empatiska, och väldigt mycket av retoriken är ju så här att ja, ja, men ni andra som tycker att det här är överdrivet, ni är ju inte empatiska. Tänk om ni hade resonerat annorlunda om ni hade en äldre person i era närhet som led av KOL. Mm. Då hade ni resonerat annorlunda, minsann.
Mm.
Men jag menar, den retoriken kan man ju ta med allting. Man kan ju säga så här, jag tycker att man ska förbjuda all trafik. Därför att det dör människor i trafiken. Mm. Nej, men det är utrymme. Vi kan ju inte stänga ner all trafik. Ja, ja. Men så kan du resonera på ett själviskt sätt. Tänk om du hade nog tänkt annorlunda om du hade en trafikdödad människa i din närhet.
Mm.
Eller så här, vi ska förbjuda all alkohol. Får inte säljas till någon. Men det kan vi inte göra. Det är ju individens eget val. Ja, ja. Men den själviska åsikten hade du nog inte haft om du hade haft någon som har dött av alkoholism i din närhet. Man kan ju resonera. Det finns ju ingen fråga som går oantastad. Det finns ju ingen fråga som inte är formbar ur det här offerperspektivet, där man då försiktigt lyfter en hand och säger så här, men vänta lite nu, är det verkligen rimligt att vi i samhället, egentligen nu i hela världen, ska gå till de här drastiska längderna? Folk dör i sjukdomar, det dör över 3000 människor varje dag av tuberkulos exempelvis, det dör över 1000 människor om dagen i säsongsinfluensa. Det är alltid tragiskt när människor dör av sjukdomar. Det är tragiskt när människor dör. Men det är ett faktum att människor dör. Och i många fall är det sjukdomar. Det är en tragedi för individen och familjen. Men världen kan ju liksom inte sluta och snurra för det. Och det är inte ens säkert att det hjälper i något fall. Jag vill ändå bara lyfta det fingret. Och liksom, det är ändå så här att när man tar offrets perspektiv, då kan man säga att ja, allt det här ska förbjudas. För det kommer att ske ett dödsfall i samband med det här på något sätt.
Ja, så är det ju.
Vi bör förbjuda cykel som fordon. Ja, det kommer att dö folk på cykel.
Ja, nej, det är ju absolut. Och då blir det svårt att diskutera någonting som inte är påhittat då, om man inte ska kunna diskutera saker som faktiskt finns.
Nej, och så pratar vi om humor också. Vi är, ja. Så här, det är knappt man vågar prata om det i podden, för det har blivit så infekterat. Men man är så här, du kan inte skämta om dvärgar, för jag känner en dvärg och nu är jag kränkt och hans vägnar. Ja. Eller ens nämnde en dvärg. Det var någon som hade nämnt, typ sagt ordet zigenare, jag tror i Big Brother.
Ja.
Det kanske var i ett negativt sammanhang, men det blir ändå så här, jag vet inte om det är så kränkande att använda ordet zigenare. Du vet så här, oj. Eller typ, ja, men det finns många exempel.
Ja, man kan inte prata om någonting som är ett riktigt fenomen, utan jag menar, komiker kan ju i stort sett inte uppträda på högskolor eller universitet längre. Nej. För att folk blir, ja. Det går inte att prata om någonting liksom.
Nu är det en helt annan grej än det här, men vad jag menar med att tidningarna gör sig väldigt skyldiga till den här ensidiga rapporteringen, påeldandet ur ett offerperspektiv, där det blir omöjligt att invända. Typ så här, fast vänta lite nu, folk dör faktiskt av det här. Ja, det är väldigt tragiskt och det är olyckligt. Men det gör ju folk i alla sammanhang, under alla omständigheter.
Mm.
Och det är väldigt orimligt att vi ska ta till drastiska konsekvenser. För då måste vi vara konsekventa, tycker jag. Då tycker jag att vi ska ta den här diskussionen om i princip allting när folk dör. Rökning exempelvis tar ju livet av otroligt många människor. Det är faktiskt inte förbjudet.
Nej,
är det inte, borde vi inte i rimlighetens namn förbjuda rökning? Ja, men vänta lite nu, det är ju individens egna val. Hade du haft en rökdödad människa i din närhet, då hade du inte resonerat så egoistiskt. Nej, men jag menar, det här perspektivet går att plocka fram kring allt. Och det blir väldigt skrämmande, och man har egentligen man har inga argument att bemöta det här med, menar att säga så här, ja, det är jättesynd om de vars anhöriga riskerar att dö eller faktiskt har gått bort. Vi har haft ett dödsfall i Sverige till dags dato räknat då.
Jag har tjatat ju alltid om det här när du säger de här sakerna, men antalet dödade i tuberkulos kommer också gå upp tyvärr på grund
ja,
av det här.
Ja, ja.
Och,
Jo, jag ser ju den sidan.
Alla dödstal från alla saker kommer gå upp på grund av corona.
Ja, nej, men jag håller med dig. Jag säger inte att det finns ett rätt eller fel där. Jag säger bara att många massmedier rapporterar bara från den här extremt Absolut. Ensidiga för Absolut. Att vinkla på. Och det är många mottagare av det här budskapet inte tänker till för 5 öre, utan det är så här: folk dör, vi måste stoppa det här.
Eller hur?
Nu kan vi tänka kanske lite några fler steg längre här. För att då får det här konsekvenser för i princip allting annat som vi har i samhället och gör. Och som vi accepterar att det finns en medveten risk. Precis som det finns en medveten, eller finns liksom en kalkylerad risk med trafik, med flyg, med att socker är tillåtet, med att alkohol är legaliserat, med i själva livet i stort. Och där vi allihopa till 100% går döden till mötes någonstans liksom.
Nej, men jag håller med dig att där är ju rapporteringen under all kritik. Jag tycker det är bra att man som samhälle funderar på vilka åtgärder man ska göra. Men
naturligtvis.
Vilka åtgärder har en effekt och hur stor effekt? Jag menar, om man pratar om en epidemi av det slaget. Då, det var någon artikel om att matematiker hade räknat ut att 70% av befolkningen kommer bli smittad om man inte gör några åtgärder alls. Och om man gör de bästa åtgärderna så kanske 60% av befolkningen blir smittad. Och det är ändå 10%, det är ganska mycket. Men vilka är de åtgärderna? Är det klokt att stänga? Är det värt att stänga skolor till exempel? Kommer det ge tillräckligt stor effekt för att det ska vara lönt att göra det? Jag hörde en amerikan som pratade om att ja, vi skulle kunna stänga skolorna i USA, men en fjärdedel av USAs befolkning, de har inte försäkringar så att de kan sjukskriva sig. Så är det rimligt att de ska vara hemma med sina barn utan att få betalt? Är den skadan större än vad det hade varit om barnen får gå till skolan? Det finns andra åtgärder man kan ta till. Men det är väldigt svårt i ett sånt här läge att veta vilka de är kanske. Och, ja.
Jag tycker det är rimligt att samhället tar till åtgärder. Det ska samhället göra och det gör samhället i alla andra åtgärder. Vi exempelvis har vidtagit många åtgärder historiskt sett för att minska då trafikolyckor. Vi har lag på bälten, vi har lagar på att bilar ska, hur de ska konstrueras. Vi har trafikregler som ska tillämpas. Vad vi däremot inte har lagar för, det är ju, trots att vi vet att det är mycket skallskador som tar livet av folk i bilolyckor. Vi har ju inte hjälmtvång när vi åker i bil.
Nej.
Det är ju någonting som man hade kunnat ta till som typ så här, samhället ska. Faktum är att man hade kunnat ta hjälmtvång egentligen i alla lägen, för skallen är ju ömtålig och människor dör av skallskador.
Hjälm i alla lägen.
Hjälm i alla lägen, ja. Absolut. För säkerhets skull. Hade du haft en människa som hade dött av skallskador, hade du kanske varit så egoistisk och resonerat så dumt. Nej, hade du kanske fått liksom, nu får du faktiskt, du får dra ditt strå till stacken här och föregå med gott exempel om vad en god samhällsmedborgare jag har. Det är fucking hjälm på dig dygnet runt.
Precis.
Därför att det kommer finnas någon i något läge som kommer att skada sig eller och dö.
Kommer inte att belasta sjukvården med din skallskada om du inte haft hjälm.
I'm just saying liksom. Så att jag håller ju fullt nu tänker jag bara högt här. Men hade det varit otänkbart att man istället hade lagt in ordentliga, riktiga kraftåtgärder och riktigt stora insatser på att istället isolera dem som är i den absoluta riskzonen. Och nu tänker jag på äldre människor som lider av multisjukdomar, exempelvis KOL. Hade det varit otänkbart om man istället hade isolerat dem och gjort någon form av sanatorie eller något form av så här, okej, fast vi ska skydda de här människorna för de är i den absoluta riskzonen. Jag bara tänker högt, är det en otänkbar idé?
Det hade ju inte varit otänkbart nu gör man väl det i stort sett för att man stänger äldreboende och sånt för besök och saker. Det är ett slags isolering såklart. Det man inte gjorde tidigt var ju när folk kom hem från Italien till exempel. Sånt. Folk som jobbade i vården fick inte stanna hemma. De fick gå tillbaka till jobbet. Det var ju kanske inte ett bra drag. Men absolut. Det är väl en jättebra tanke att isolera de platserna där äldre som är i riskzonen befinner sig.
Alltså, ja, det...
alltså problemet är att kommer det att hjälpa?
Nej.
Hur många kommer få det ändå? Liksom?
Jag läste en bra artikel som jag ändå vill läsa upp här, som är skriven då av en Johnny Ludvigsson då, som är senior professor och överläkare vid Linköpings universitet. Och hans då, debattartikel lyder, eller har titeln då, att hysterin kan vara värre än viruset och vi vill inte ha större dödlighet orsakad av coronaångest än av själva viruset. Han skriver så här att så gott som varje nyhetssändning, det här skrivet den 10 mars, så gott som varje nyhetssändning och dagstidning domineras av coronaviruset. Nu rapporteras om ett dödsfall även i Nederländerna. Katastrof, en 81 år gammal man har dött. medierna frossar. Borde man inte isolera miljoner människor, stänga industrier, skolor, stoppa tågen, flyget, fotbollsmatcher? Det har man gjort nu. Mm. Historien upprepar sig. När svininfluensan för 10 år sedan spreds över världen framkallade medier och myndigheter panik. Massvaccinationer genomfördes och förorsakade en medicinsk katastrof. Ett par hundra unga människor drabbades av narkolepsi. Antalet dödsfall var ungefär som ett vanligt influensaår. Enligt Socialstyrelsens statistik dog 2018 i Sverige 2578 personer av diagnosen influensa med lunginflammation. Av dessa var 2468, 96%, över 65 års ålder. Det var helt enkelt, det var ett helt vanligt år utan någon speciell pandemi. Än så länge har ingen i Sverige, vi lägger in en brasklapp där och säger att nu har faktiskt en person noterats eller rapporterats avliden på grund av coronaviruset. Mm. Än så länge då har en person i Sverige rapporterats död av coronavirus, men samhällskonsekvenserna är redan stora. Visst är det allvarligt med coronavirus. Det finns ingen naturlig immunitet. Väldigt många kommer att kunna bli smittade. De flesta, särskilt yngre, får en förkylning, andra mer influensaliknande symptom, och det är fullt möjligt att fler gamla än vanligt kommer att dö. Särskilt de som redan har en annan allvarlig sjukdom. Visst ska vi försöka hindra smittan, följa riktlinjer med handtvätt och stanna hemma om vi blir sjuka. Men behöver vi hysterin? Folkhälsomyndigheten försöker dämpa känslorna, men medierna eldar på. Sjukvårdsresurser konsumeras av panikslagna människor med risk att vård av de som faktiskt är sjuka försenas eller inte hinns med. Är det rimligt att tusentals vuxna inte kan gå till jobbet, att företag går i konkurs, folk blir utan jobb och deprimerade därför att bilden sprids att människor dör som flugor? Varför talar man om den höga dödligheten i Italien? 4% av identifierade fall, men nämner inte att det som dött har 85% varit över 85 år gamla. Inte en enda person i Italien under 65 års ålder och hittills dött av coronaviruset. Våra liv förpestas av alla andra ångest. Det räcker. Vi vill inte ha större dödlighet orsakad av coronaångest än av själva viruset. Alltså, Johnny Ludvigsson, seniorprofessor och överläkare vid Linköpings universitet. Ja, och det är ju ett perspektiv också naturligtvis.
Ja, och det är ett rimligt perspektiv faktiskt.
Ja, faktiskt. Ja. Så att, det, men okej, vi ska lämna det här. Vi vet väldigt lite. Ja. Jag känner ju naturligtvis att jag sympatiserar med de som är rädda och med de som har anhöriga som är i riskzonen. Mm. Såklart. Det är ju självklart, va? Det är inte det diskussionen handlar om här. Men de är ju dessvärre i riskzonen jämt och i alla sammanhang när man är multisjuk. Så olyckligt och tråkigt är det ju då. Mm. Men i alla fall, det är den ena saken. Den andra grejen som äcklar mig, eller som jag tycker är, det är ganska vämjelig, men också fyller lite grann humor. Det är ju alla de här jävla preppersarna nu så här. De är nöjda med den här situationen.
Ja, de är ju den här tidens, vad var det jag sa här nu, såklart.
Nej, men alla jävla töntar som har byggt skyddsrum och som haft vatten i ett badkar i 12 år, det är de som slår sig för bröstet och säger nu äntligen är det min tid, äntligen.
Nu ska jag casha in på min prepper-investering.
Jag har spaghetti bolognese i burk som räcker för 18 månader framåt. Jag har tränat på mitt trangarkök. Jag har morakniven på mig.
Jag har tränat på mitt trangarkök. Det är ändå kul.
Ja, precis. Jag gick i scout när jag var liten. Nu jävlar, nu är det min tid. De är lite så här, de tycker om det här lite grann. De lever upp lite grann i det här nu.
Det är väl tyvärr så att det finns människor som inte tycker att det är en jobbig situation, såklart.
Nej, de är upphetsade av det här. Ja, de tycker, de går igång nu. Nu jävlar, äntligen kommer jordens undergång. Nu,
som jag har väntat
på att få dra igång mitt isläkeregat hemma här. Mm. Ja, det är äckligt. Ja, alla preppers ut, jag hatar er. Ja, men på riktigt alltså.
Ja, nej, men
det är ju så här. Ja, det är ni som går, vad är det ni som går och plockar liksom torrpasta. Vem vill ha torrpasta? Ja, men det är ni som plockar hyllorna tomma här från torrpasta. Mm. Ska, ja, okej, men bra, varsågoda, gå ner i källaren och stanna där, säger jag bara. Gör det för fan. Ta på er den här gröna scoutvästen eller vad det nu är. Ta på er kamouflagekläder och gå ner och stäng dörren. Det är vad jag kan säga till er. Ja. Sicka töntar. Ja, men alltså det är ju så här, att vara prepper, det måste vara det töntigaste av det töntiga.
Jag tror inte det är lösningen på just det här problemet i alla fall. Det är ju mer, det kanske är nästa virus.
Ja, men det här är människor som alltså hoppas på jordens undergång. Det här är människor, deras svar, deras respons har ju varit så här, att nej, det är bara ett för, det är bara vi vill bara vara förberedda. Mm. Nej, fast man förbereder sig inte för någonting man inte hoppas på också. Det är lite så här, det är inte alls det här att ja, hoppas på det bästa, förbereder sig för det värsta. Nej, ni hoppas på det värsta. Mm. Det är eran spänning i livet. Därför att ni,
så är det nog i många fall.
Ja, för du är ju revisor någonstans, eller ekonomikonsult, eller ingenjör. Mm. Det, och livet blir inte tråkigare än vad det är. Det är alltså förödande tråkigt i ditt liv. Så du hoppas, och nu är världens undergång, den har aldrig varit så nära, alltså i alla fall i en bildlig, ur en bildlig kontext har ju jordens undergång aldrig varit så nära.
Nej, alltså inte för majoriteten av de människor som lever idag.
Precis, exakt.
För många människor som lever idag så är ju det här varken till eller från. De vet ju ändå inte hur de ska få mat imorgon.
Bor man i Syrien så har ju jordens undergång varit betydligt närmare.
Den har mycket pågått närmare. Under ganska många år.
Ja, exakt, bra, mycket bra perspektiv, väldigt bra synpunkt. Det är ju såklart riktigt. Mm. Vi är ju upprörda här. Vi känner ju att liksom grundvalarna var på vår tillvaro och vilar ruckas nu därför att jag inte kan åka till USA och därför att man liksom kanske inte kan skicka sin son eller dotter till skolan och så vidare då. Mm. Det är ju ett jättebra perspektiv. Men ändå, preppers, det är lite så här, nu jävlar händer det.
Eller hur?
Nu, du vet, upphetsningen bultar i bröstet. Mm. Finns, det är lite så här,
Jag personligen tror inte att samhället kommer komma till den punkten att du, om du blir satt i karantän, själv behöver stå för din liksom överlevnad i ditt hem. Okej, det är bra att ha för några dagar, men jag tror att samhället kommer lösa att de som behöver sitta avskilda från andra, om det nu behövs, de kommer klara sig ganska bra.
Jag vill bara säga det.
Det är min gissning.
Om man är prepper där ute och känner igen sig i bilden kan jag bara säga så här, dra åt helvete, stäng igen dörren, elda på dina jävla spaghetti bolognese så kommer vi och hämta dig till hösten. Så det är vad jag har att säga om det bara.
Mm. Mm. Och jag har ingen mat hemma. Kom inte hem till mig om du brakar loss.
Jag har svin mycket vin hemma. Jag välkomnar alla och sitta in här. Om jorden verkligen går under så får vi skåla in där om det är det man ska göra liksom.
Ja, nej, men ja, nej, det är ju, det finns ju människor som gottar sig i det här, kan ju dra åt helvete.
Det gör det, tveklöst,
och det finns det.
Det gör det. Det är riktigt obehagligt. Det väcker väldigt många obehagliga, väldigt många obehagliga och icke-attraktiva egenskaper hos vissa människor, så att säga, göds eller föds ur det här då, tyvärr då. Vi har en lista på 5 punkter, Niklas, av sånt som vi faktiskt blir riktigt skrämda av i det här sammanhanget. Som vi...
som är det. Vi gjorde den här listan ihop, ja. Så att jag gissar att det är vår gemensamma lista på de 5 punkterna vi oroas mest för i hela den här corona-affären, ja, då.
Vi kan väl börja med den första punkten där vi är rörande överens kring, och det är att de då ändliga resurserna som vården har att tillgå, för de är inte oändliga, de är verkligen i högsta grad ändliga.
Ja, det är de ju, och om, speciellt i det här läget då, eftersom hela världen vill bunkra upp med vårdmaterial.
Mm. Preppers. Det är det, preppers. De köper alkogel i 20 liters dunkar. Mm. Fast de ska sitta själva i sina isolerade källare så ska de ändå alkogela sig. Men...
Jag vet inte hur det ser ut med... Alltså, jag har hört att respiratorer, det är ju kört att få tag på fler liksom, för vilket land som helst egentligen. Men jag hörde en parallell då med när den här stormen drog in över Puerto Rico för något år sedan, eller ett par år sedan kanske. Där ligger tydligen kanske världens enda producent av såna här IV-påsar. Vet man får dropp i.
Ja.
Ja, så att...
Det var ju väldigt lämpligt att det hände just där då.
Nej, det var ju ganska kast då eftersom den här fabriken inte längre stod kvar.
Ja, du tänker så.
Det, att det finns många såna här delar i världen som är känsliga.
Mm.
Att varför har man inte den produktionen utspridd över världen? Detta var ju ett amerikanskt perspektiv, så att där pratar man också då om... mediciner tar ju slut. Det hade vi en kris här i Sverige bara för förra året.
Och det var ju en administrativ kris. Ja. Det var att det med apotekstjänst inte hade uppfyllt sitt uppdrag.
Ja, men i USA har man ju också problem. Flera draget tar slut med jämna mellanrum.
Det var ju någon jävla som inte hade skickat beställningen
till. De har ingen inhemsk produktion i USA av de här läkemedlen. Och det är väl likadant i Sverige. Vi har väl inte heller någon inhemsk produktion av många saker. Och mycket produceras i Indien, Kina, känsliga länder. Och det blir också ett problem i det här då med sjukvårdsresurser naturligtvis. Men det man oroar sig för, det som du och jag pratar om, är ju att sjukvården i Sverige blir överbelastad. Och någon nära eller man själv blir sjuk.
Ja, eller skadad i en bilolycka. Ja,
skadad, vad som helst. Liksom, du får en annan infektion som du behöver behandlas, eller du får den här infektionen och behöver vård. Men ja, det finns inte resurser.
Eller att våra barn, Rufus, ramlar och slår sig och slår sig allvarligt i huvudet och man blir väldigt orolig som förälder och man vill åka upp och få honom tillsedd och undersökt och röntgad. Och de bara vänder och man blir får vända i dörren och säger, men vi har inte möjlighet att ta in er. Nej. Vi har folk som dör här inne. Eller vi har, eller ja, vi har, det finns ingen här som kan hjälpa dig tyvärr.
Nej, jag hörde om situationen i just Italien då att så mycket, det är en väldigt liten del på varje sjukhus som är avsedd för fall som inte har med coronaviruset att göra, eller covid-19 då som det heter. Och där screenar man all personal hela tiden som ska jobba där så att de inte har det. Men på övriga sjukhuset, där screenar man inte ens personalen längre. Så har de inte märkbara symptom, hosta eller så här, så måste de jobba för att det är så mycket att göra. Så att de är antagligen infekterade själva men jobbar med andra infekterade. Och den här delen som är för folk som inte är infekterade blir mindre och mindre. Mm. Och det är ett skrämmande scenario tycker jag.
Just det. Det här, det finns ju intressant, det finns ju en väldigt bra bok som heter Pestens tid.
Stephen King.
Ja, på engelska heter den The Stand. Det hette ju sjukdomen Captain Trips, kallar de den då. Och det gick ju, den var ju någon form av influensa, men den var ju mer urskillningslös. I princip alla dog ju av den, det var ett väldigt snabbt förlopp. Folk svullnade upp och ja, det var en så här hastigt galopperande lunginflammation eller liknande då. Och det var ju bara någon promille, någon halv promille som hade någon så här medfödd immunitet. Men det, världen gick ju åt helvete på riktigt där. Men det var ju så här, det var ju ja, den litterära versionen då, ja. Domedagsversionen då. Men det är ändå precis. Ganska...
För övrigt en av de kanske tjockaste skönlitterära böcker man kan läsa, eller?
Ja, men den är ganska tjock faktiskt. Men den är också väldigt, den är ju väldigt bra liksom.
Stephen King är ju en skicklig yrkesman.
Ja, precis. Men just det här, det perspektivet liksom som man tänkte, ja, och vi hoppas ju att vi inte ens är i närheten av den, ja, och det, sjukdomen har ju inte det förloppet heller som det är i dagsläget då, men just det här att utanmade resurser är ju på riktigt ett problem, och det är ju redan ett problem.
Ja.
Och jag menar, även i best case scenario så pratar man ju om vårdens ganska magra resurser och hur man kanske inte utnyttjar dem effektivt. Och att
ja, det pratar vi det ju utan epidemi pratar vi ju om det i Sverige.
Ja, och då är Sverige ändå ett av de bästa länder i världen när det kommer till det här. Så att, det finns ju all fog i, för jag menar, olyckor kommer ju fortfarande att hända och människor kommer fortfarande att behöva få vård för andra saker. Mm. Akutvård eller bara vård för sin cancer eller vad det nu är, andra allvarliga sjukdomar liksom, som inte alls är relaterade till den här situationen.
Ja, det hör.
Och om de inte då får vård så är det ju tragedi på tragedi naturligtvis. Mm. Så att det är en sak som ja, det bekymrar oss då.
Ja,
nästa punkt då Niklas, högsta grad aktuellt idag. Börsen föll 11%. SAS aktievärde tror jag har halverats de senaste veckorna.
Ja, SAS som ska ta oss hem om ett par dagar här. Om de finns
kvar. Det är då att ekonomin
ja, de ekonomiska...
går helt åt helvete.
Ja,
och med allt och allting som följer med det då. Ja, med massarbetslöshet och
stress. Alltså där har man ju... Det är ju en epidemi i sig. Bara det att företag ska gå i konkurs. Folk blir av med jobbet. Alltså...
Ja, det händer ju. Vi läste idag att Scandic varslar 50% av sin fasta personal.
Ja.
Det finns mycket som sipprar in mellan väggarna av alla möjliga företag. Men jag menar besöksnäringen, turistnäringen, den ligger ju helt nere. Alltså resenäringen. Alla stora offentliga sammankomster, idrottsevenemang. Det är extremt allvarligt. Mm. Många människor kommer att drabbas och har redan drabbats ekonomiskt. Och människor som är och blir fattiga hamnar under stress, hamnar under press och blir desperata och får panik. Det skapar en grogrund för väldigt många andra otäcka saker.
Ja, verkligen. Och bara alltså, som det känns nu så är ju det också den största ekonomiska backlashen i modern tid.
Ja, det är det.
Eller kommer sluta i det i alla fall, även om det inte är det ännu. Så är det ju det som kommer att ske, helt klart. Och ja, nej, allt som det kan föra med sig, om man drar det liksom till sin slutliga spets, är ju att ja, folk blir desperata, folk blir arga. Folk kommer börja att kasta skuld till höger och vänster. Och man kommer börja vilja straffa folk. Och det kan ju sluta i worst case scenario, ett världskrig liksom.
Vi pratade ju lite löst innan vi drog igång våran sanning här om att ska Kina betala för det här på något sätt? Det här är ju, det är uppenbart att viruset kommer från Kina.
Folk tycker ju det, garanterat.
Stater tycker nog kanske också det.
Ja, det är inte omöjligt.
Ska Kina kompensera resten av världen för det här viruset, för den förlust som nu världsekonomin
lider
av, eller kommer lida av? Eller menar jag att Kina ska stå för den notan liksom?
Mm.
Det finns massa frågor där, men utan tvekan är det ju så att det här får väldigt allvarliga ekonomiska konsekvenser. Återigen, nu pratar vi ur ett perspektivet då, ett av världens rikaste länder, men det är ju allra högsta grad kännbart i Sverige, och vi är ju kanske då ironiskt nog betydligt sämre på att känslomässigt hantera det här. Ingen i våran generation, det finns ingen levande människa i Sverige som vet hur det känns att förlora allting.
Nej.
Eller hur du vet att vara fattig, eller alltså fattig på riktigt.
Nej, det existerar ju inte.
Det existerar inte. Det finns ingen sorts
beredskap.
Nej, vi lever ju i det här jävla självgoda, typ så här, resten av världen borde lära sig av Sverige-känslan liksom.
Eller hur?
Men vi har ju också väldigt dålig beredskap för när det går åt helvete då. Alltså den svenska ekonomin tillsammans med resten av världsekonomin, det går käpprätt åt pipan, och det här kommer få allvarliga konsekvenser för det som vi betraktar för det svenska välfärdssamhället. Det finns ingen skattkista att ösa ur, det finns inga offentliga medel, det finns liksom inga skatteintäkter, tvärtom. Det finns liksom ingen som kan stå för den här notan och säga så här, vi skjuter till lite mer. Ja, det finns ju naturligtvis till en viss gräns.
Ja, men sen,
men jag menar, vad händer om SAS exempelvis går i förlust? Alltså det är ju ändå sån här, en väldigt så realistisk tanke.
För samhället är det ju en otrolig ekonomisk förlust. Man har tagit bort karensdagen i Sverige.
Vad kostar det? Det kostar ju ett antal miljarder per dag bara.
Ja.
Men hur tänker vi liksom så här, men ska staten gå in och stödfinansiera SAS? Vi har ju ett flygbolag, vi har 10 000 svenska medborgare som kommer fastna i länder utomlands. Bara för att vi lägger ner, vi har lagt ner.
Mm.
Vi har vårt företag utraderat. Och det finns inga räddning här. Folk vill inte flyga längre i framtiden. Eller folk vill inte flyga den närmaste månaden. För det finns ingenting att flyga till.
Nej.
Man kan inte åka till USA för de har stängt liksom gränserna. Det finns inga möten att åka till. Det finns inga idrottsevenemang att åka till. Det finns liksom ingenting. Det är dåligt nu och det ser ännu värre ut längre fram.
Ah, ja.
Så jag menar, vi kastar in handduken.
Mm.
Cutter och låses liksom medan vi kan.
Eller hur?
Så det är ju bara ett sånt där, och det kan ju hända imorgon, det kan ju hända efter den här sanningen, att vi kollar aftonbladet.se
och
SAS har kursat, 10 000 människor är strandade på sina destinationer.
Ja.
Så att jag menar, där är ju verkligen, det är en grogrund, allt vi vet om ekonomisk kris är att det tar fram det absolut sämsta med människor.
Verkligen.
Och det skapar panik, ångest, desperation och en känsla att fördela skuld.
Mm.
Men framförallt då desperation, och det för oss vidare då till den tredje punkten som är riktigt otäck, och det är ju om man tänker att det skulle nu gå kanske lite värre än vad vi tror att det skulle gå, men att det ändå skulle vara så här. Vi tänk scenariot ändå så här, New Orleans efter den här Hurricane Katrina, när det blir så här, fast nu har vi ett litet kluster här med världens undergång, och det skapas lynchmobbar. Och det är utan tvekan, det är laglöst land och det är survival of the fittest liksom.
Ja.
Varför skulle polisen jobba när polisen själv har familj och behöver tänka på sin familj?
Nej.
Du vet, det vill säga va? Varför ska jag, alltså vi tänker en situation där det verkligen börjar bli problem hemma i Sverige.
Ja, ja.
Och det blir så här, fast...
Var det lynchstämning och en polis med tjänstevapen? Det är ju farligast som finns.
Det kan man ju läsa om i Lars Wilderings böcker när Sovjet eller Ryssland invaderar och liksom... Då är man, poliser och inte alla, men utnyttjar sitt våldskapital då. Nej, men det blir så här, lynchmob, survival of the fittest. Jag tänker ta din mat för jag är hungrig, min familj är hungrig.
Mm.
Och du kan inte hindra mig, försöker du hindra mig, tänker jag.
Finns det någon sån radiodokumentär med några preppers i Stockholm som är gamla militärer?
Ja.
Som har såna nedgrävda lager med vapen och mat på väg ut till Stockholm på några ställen.
Du säger själv.
De säger själva i Iran att vi kommer ju se till att våra familjer överlever. Ja. Det är elitsoldater.
Ja, ja.
Om de kommer och vill ha din mat.
Ja. Och om det råkar att de lagren av mat har förstörts av någon anledning, så kommer de ta den maten som du har.
Ja, det är det jag säger. Deras mat är slut, så de säger det.
Ja, ja.
För vi kommer se till att våra familjer överlever.
Ja, du ser själv vilka djupt osympatiska människor det är.
Ja.
Ja, de har ju redan bestämt sig för att det här är survival of the fittest. Det finns liksom ingenting i form av allmän empati eller då så här, allmän mänsklig, mellanmänsklig solidaritet. Eller...
Nej. Den kommer vara som bortblåst i en riktig kris.
Ja.
Definitivt.
Och det är klart att går det till sin spets så är ju alla förr eller senare där naturligtvis. Om det står mellan så här, mitt barn eller någon annans barn.
Ja.
Eller typ
det, ja, man behöver inte gå längre till sig själv för att förstå att det är ett riktigt problem.
Precis. Och det är, då är vi ju inne i någonting riktigt otäckt. Men steget är ju inte så långt ändå att tänka att man bara går till den första punkten utan man har sjukhusresurser. Där man är så här, fast vänta lite nu, min mamma är ju sjuk. Min mamma har råkat ut för en olycka. Mm. Min mamma är 73 år. Mm. Fast hon har inte... Du vet, det är redan där är det lite grann så här, fast hur det blir så. Men jag skiter i alla andra i det läget, för nu är min mamma sjuk. Mm. Eller, ja, eller nu min son har ju slagit sig. Han har slagit sig i huvudet. Han är medvetslös. Typ så här, jag skiter i alla andra. Ja. Min son är skadad. Ja. Ja, men det är ju en helt naturlig reaktion såklart.
Ja, och det kan ju att...
Ingen av oss har behövt att stå i det valet att ja, någon annan, nu blir någon annan ett offer för att någon med i närstående ska få vård. Vi har ju aldrig behövt välja på det sättet.
Nej. Och det kommer bli problematiskt om det är... Om vården kan vara så överbelastad så att man behöver prioritera patienter. Den här patienten har större chans att överleva än den här om den får en respirator. Så då måste vi ge respiratorn till den här personen. Ja, och så kommer in någon och du står som läkare och behöver prioritera. Men det kommer in någon annan med ett vapen som tycker att du ska prioritera så här.
Just det.
Där har vi ju ett problem i sig. Och bara matbrist och sådana saker. Det kan alla tänka sig själva vad det skulle leda till. Nu tror jag inte vi kommer hamna där. Men det är ett scenario som är otäckt att tänka på.
Väldigt otäckt. Mm. Och det för oss då till punkt nummer 4. Och det är ju den generella masshysterin. Och konsekvenserna av den. Och tänkbara scenarier att där det blir så här krav på solidaritet och någon form av så här konformitet, typ att nu har vi ett virus som vi har tagit, eller ursäkta, nu har vi ett vaccin vi har tagit fram här. Mm. Och i solidaritet med resten av samhället så inte bara rekommenderar vi er att ta det vaccinet, det är faktiskt ett absolut krav. Mm. Eller att det väcks sådana tankar, sådana idéer, den typen av retorik föds. Mm. Nu måste alla göra det här, och, så här i full vetskap om att okej, men någon kommer ju, ja, det finns folk som kommer dö här, men vi kommer att ändå. Ah. Och ja, då har vi ju då svininfluensaviruset vaccin i färskt minne då, 2009 då. Ja, du... Det var ett antal hundra barn idag, eller vuxna är de idag som lider av narkolepsi och så vidare då. Men just det här, vad det här kan leda till, och man kan tänka flera varv, det kanske inte bara handlar om vaccinering, det kan handla om, ja, det kan handla om olika typer av krav eller sånt så här som man tillämpar. Vi ser ju redan att i många fall går väldigt långt liksom förbud mot tidigare var rekommendationen, nu är det ju faktiska förbud, du får inte vara mer än 500 personer på samma plats eller så här.
Nej, det är ju, jag tror fängelse i straffskalan.
Ja, eller höga böter, men ja, och det blir ju lite så här, ja, det, man kan ju tänka sig att det kan gå väldigt många olika vägar när det kommer till krav på applicering, tillämpning, typ så här hur det skulle kunna skruvas då. Där det finns här...
Det blir ett hårdare kontrollerat samhälle, blir effekten helt enkelt.
Ja, ja, precis. Ja, och det man har då,
olika sätt kanske.
Ja, och återigen, och då finns det alltid den här då, ja, typ att med hänsyn till, och då vet man inte vilka incitament som folk har i sammanhanget då. Vem är det som vill driva igenom den här frågan? Ja. Typ, vem är det som har något att vinna på att det ska drivas igenom? Och vilken typ av agenda? Vems agenda är det egentligen som... Alltså det blir så här... Ja, men någon form av undantagstillstånd införs nästan. Ja. Någon form av krigslagar införs nästan.
Ja, nej, det är ju...
När man undrar, vem har stiftat dem? Vem är det som enforcerar de här? Med vilken rätt? För vems nytta?
Lite situationen är både i Kina och Italien har ju varit nästan krigstillstånd. Men det är just problematik för läkare att prioritera patienter och liknande saker. Då. Ja. Men jag menar... Se i Kina, de går, alltså i alla fall om man ska tro på de här skräckhistorierna och skräckfilmerna som finns, att polisen går in i hyreshus bara tar febern på alla. Alla som har feber tar de med i en bil. Sen svetsar de igen huset. Svetsar igen dörren och så får ingen komma ut. Det är karantän på riktigt liksom.
Ja, så är det en diktatur också då.
Jo, det är en diktatur.
Och det är ingen slump att viruset just kommer därifrån då. Men just det här, rädsla för att rapportera, rädsla för att det här...
Ja, jag kan ju dra det direkt då, som kom från Alexander Bard från början då. Att pandemier kommer nästan alltid från, eller som han sa, pandemier kommer alltid från diktaturer. Med rädslan att rapportera uppåt så sa han...
Man vill mörka hela tiden.
Ja, men han drog ett exempel då med, som det borde vara, som på Toyotas bilfabriker. Om du står på bandet och monterar bilen, så fort du upptäcker ett fel så ska du rapportera till din chef som rapporterar uppåt hela tiden. Då. Så att då åtgärdar man det felet direkt så att det aldrig mer ska uppstå. Medan i en diktatur, om du rapporterar uppåt, blir du straffad Det hände ju den här första läkaren i Kina, den första som rapporterade om det. Han blev ju satt i husarrest och försatt med munkabel, och det skedde med flera läkare och alla blev straffade som rapporterade om det i början. Ni ska inte sprida det här om Kina. Kina är viktigast och spridning är inget dåligt om Kina.
Nej. Den stora ledaren blev upprörd.
Ja. Och då sa han också det att alla stora diktatorer har ju dött ensamma då. Så Stalin som exempel, han dog själv i sitt rum för att hans livläkare vågade inte gå in där på 3 dagar för att han var rädd att bli halshuggen.
Ja.
Så att Stalin dog.
Ja.
Och det är problemet med, och det såg man ju också i Kina, att det mörkades ganska länge innan man då meddelade resten av världen. Och det är diktatorsfasoner, och det är det som är det stora problemet egentligen då. Eller anledningen till att det har spridits.
Mm.
Och som alla veganer skulle säga då, eller som de redan säger, är ju också att det är köttätarnas fel. Håll inte på med köttuppfödning.
Ja.
Det var ett skämt, Jonas.
Ja, jag vet. Men det är, men det är nog sant att det är veganerna som säger så. De säger så.
Det är helt sant.
Ja, men det är
inget skämt. Det är helt sant. Nej. Det är helt sant.
Nej, alla hittar någonting att driva i sin retorik. Men naturligtvis då.
Ja, det är ju som man hör från vänstern i Sverige nu när de pratar om coronahögen. Det är ju patetiskt.
Ja.
Vad fan.
Ja.
Det är det vi kommer se nu. Det är det vi kommer se från och med nu. Det är alla politiska poängen som folk försöker dra på det här. Istället för att fokusera sig på att samla sig och åtgärda det.
Tror jag. Ja, precis. Ja, nej, och det kommer bli en senare fråga att reda ut då. Men det vi då fruktar också då, eller som man kan känna då, är att det här COVID-19 att det skulle vara värre än vad man hittills har räknat ut. Eller att det ska komma ett nytt virus. Världen blir väldigt sårbar för ytterligare en smitta, man säger då.
Eller hur?
Det finns ju, jag menar, den här typen av virus uppstår hela tiden. De flesta överförs ju inte till människan, så vitt jag förstår
det,
i alla fall.
Nej, som jag har förstått det så finns det folk som har forskat på corona, olika coronavirus ända sedan 70-talet. Hos djur då just. Och SARS var ju liknande, det är ju samma familj av virus, om jag har förstått saken rätt, som muterade och började spridas bland människor.
Mm.
Och det är det som har hänt nu också med svininfluensan också i liknande då. Så att, det kan ju definitivt uppstå igen. Mm. Och det är ju inget som säger att det inte uppstår imorgon. Nej, ett liknande virus.
Eller att, det viruset muterar sig på något sätt och blir något supervirus eller... Ja,
det har ingen insikt i hur ett virus kan mutera när det, på det sättet att det blir värre för oss när det väl kan drabba oss. Det, som jag upplever det så är det väl snarare så att vi kommer börja bygga upp ett immunförsvar mot det som grupp befolkningen. Mm. Om jag har förstått saken rätt då, men det får man ta med extrem nypa salt, för det har jag egentligen ingen kunskap i.
Nej, precis.
Men ja, det är ju definitivt ett problem att det skulle kunna vara värre än vad det är. Och ja, det har man ju också från båda hållen. Det är inte lika allvarligt som en vanlig influensa. Det är 10 gånger allvarligare än en vanlig influensa. Det är ju det där respektet ligger liksom. Mm. För det är som olika experter som ändå har någon slags titel som ger auktoritet. Överläkare på DLD-institutet eller epidemiolog, eller alltså alla som uttalar sig har ju någon titel, och aspektet är att nej, det är som en vanlig influensa till att det är 10 gånger värre än en vanlig influensa.
Så är det ju med väldigt många medicinska hälsofrågor, att 10 olika experter kan ju ha 8 olika åsikter, och de kan vara diametralt motsatta och sådär, så att i det här fallet så är det uppenbart att
man har väldigt lite siffror att gå på.
Ja, eller precis. Ja, det är klart att det spekuleras ju väldigt mycket, och det är ju det finns säkert fog för alla alternativ i sammanhanget då, men vad man kan frukta är ju att det här skulle vara mycket, mycket värre än vad som hittills hade kunnat förutses då. Det är de här första 4 punkterna än mer då kommer liksom bli aktuella då.
Precis.
Bra. Sen har vi då 5 punkter som är lite mer positiva, som kanske ska uppfattas som lite mer peppiga i detta, för att faktum är ju att vi lever ju i en jävla coronaångest just nu. Det är ju ännu en sak då.
Tänkte säga det var skönt, mina axlar bara sjunkit närmare och närmare bordet här när vi sitter och pratar.
Ja, men det här har ju varit en av de mest deprimerande dagarna som jag kan dra mig till minnes på alla plan. Det är väldigt många spännande planer som jag hade här och grusats och sådär. Men jag tycker inte klaga för det, för jag är ju frisk och jag är här och min familj är frisk, och i det stora hela så är det alltid det viktigaste liksom.
Eller hur?
Så att man får ändå anlägga det perspektivet. Men Det finns ju någonting djupt negativt med all den här oron och stressen. Alltså, även om du inte är det minsta sjuka av coronaviruset, även om du har anhöriga som inte är något sjuka eller du har liksom ingen som helst, det har inte påverkat det överhuvudtaget mer än allmänt sådär som det gör då med restriktioner och sånt.
Mm.
Så lägger du ju lite sordin på stämningen onekligen. Och det blir en känsla av panik, ångest, rädsla, oro. Då ska vi lägga det då till den långa listan av andra typer av oro, ångest, rädslor som folk tenderar att anamma idag eller hänfalla till.
Mm.
Vilket ju också är en grogrund för väldigt mycket dåligt mående och väldigt många irrationella beslut kanske. Och...
Ja, verkligen. Och bara att som de allra flesta, då, inte alla, men många är ju oroade för det här viruset och allt vad det kan leda till. Det i sig sänker ju immunförsvarets förmåga, den stressen. Den tar ju sin del.
Ja, och det här passiviserar ju, det är väl det som vi har pratat mycket om idag, att det här har blivit en... Ja, men det här är ju en total passivisering av väldigt många verksamheter i Sverige. Och det är också en form av passivisering eller passivitet som också anbefalls och förordas. Gå inte till jobbet.
Mm.
Träffa inte dina kompisar. Besök inte den och den. Res inte någonstans. Stanna hemma. Och det blir lite så här... Och det är ju en passivisering av väldigt mycket som faller naturligt och som tillför livet glädje och som man gör liksom, som i alla möjliga sammanhang, både vardag och fritid.
Mm.
Och det är ju också väldigt osunt naturligtvis.
Ja, det är klart.
Och hur ska man tänka om det? Så att då har vi fem enkla punkter som vi känner är, det här är ju ändå liksom rimligt att anamma. Och den första punkten är ganska självklar. Vi pratar om det här, men vad innebär det här med karantän egentligen? Och karantän är ju inte att de ska, som i Kina då, låsa igen. Typ så här, de ska,
jag tror inte att vi kommer komma till den punkten att någon svetsar igen dörren, nej, till ditt hus,
nej, det är det
i Sverige.
Än så länge är det ju tillåtet att vara utomhus. Än så länge är det ju tillåtet att gå i skogen.
Det tror jag. Jag vet inte hur en karantän skulle se ut i Sverige, men jag vet ju, om man jämför då Kina och Sydkorea som ändå ligger nära varandra, och Sydkorea som också var väldigt allvarligt drabbat inledningsvis. De som satt i karantän i Sydkorea blev väldigt väl omhändertagna av sina myndigheter.
Mm.
Och servade med det som behövdes.
Norge har ju nu infört karantän på alla som reser utomlands. Vi har en norsk deltagare i vår coachinggrupp som är här. Och han får ju nu då sitta i karantän i 2 veckor när han kommer hem härifrån.
I sitt hem då, gissar jag.
Ja, det är väl så, i sitt hem. Mm. Men han var ju också lite så här, hur ska de kunna kontrollera det här? Vem ska liksom, kommer det stå en polis utanför min dörr och vakta mig liksom?
Nej, jag tror...
Och han sa också så här, och vem ska egentligen betala mina räkningar?
Mm.
Rimliga frågor, helt klart.
Det är jätterimliga frågor.
Och men får du gå ut och träna, Anders? Får du gå ut och springa? Han bara, jag vet inte, jag har inte fått någon information liksom.
Nej.
Norska, jag tror det jobbar väl på det.
Ja, på många sätt tror jag det innefattar att du ska inte träffa andra människor, men olika länder har väl olika restriktioner, gissar jag.
Uh-huh.
Alltså, jag bara snackar helt ovetande som det är nu. Men vad skulle jag säga? Jag tror att många bygger hemmakarantän på individens egna ansvar.
Mm.
Man kontrollerar inte det så.
Nej.
Utan man då uppmanar till det. Man svetsar inte igen dörren.
Nej, men om man nu säger så här att din arbetsplats har stängt eller din arbetsplats har tagit en timeout på 10 dagar, vad gör du med den tiden? Ja, det bästa man kan förvalta den tiden med och på, det är ju att vara utomhus och motionera. Ja. För att sannolikheten att du ska, för jag menar, det är ju verkligen så här att du kommer inte träffa någon om du inte aktivt försöker träffa någon, men om du är ute i skogen och promenerar eller springer eller ut och cyklar, då är ju du, ja, det bästa exemplet egentligen. Så att, för du menar, du är ensam där, du är framförallt inte inomhus, du är utomhus.
Ja, och du underbygger ju ditt immunförsvar genom att vara ute i frisk luft. Virus smittar mycket lättare i inomhusmiljö än i utomhusmiljö dessutom.
Men det sjuka är ju hur mycket detta kommer ändå typ så här hemma folk att liksom, typ att det är också så här underförstått. Karantän låter som att man också är sjuk eller man själva har ett problem. Du måste ta det lugnt nu. Jag måste nog ta det lugnt. Jag måste sätta mig i soffan och...
Du behöver absolut inte ta det lugnt om du inte har symptom.
Nej, jag vet, men många kommer känna det så. Många kommer uppleva det så känslomässigt.
Ja.
Typ så här, när vi säger så här, men passa nu på att köra till ett hemmaträningsläge. Den annalkande våren står ju ändå för dörren. Gå ut och motionera. Menar, då är du ute i skogen. Du kan ju undvika all mänsklig kontakt i skogen och ute på cykeln. Liksom. Det är ju perfekt. Men jag tror att
i de allra flesta städer i Sverige och Norge, så även om du bor i lägenhet, så har du väldigt nära till naturen och kan hitta en väg dit utan att komma i samröre med allt för mycket människor. Liksom. Ja, men bor du mitt i Stockholm är kanske en annan sak då, om du måste åka kollektivt. Ja. Sånt. Det kanske du ska undvika. Om du
men ändå går ut och promenera. Men just detta att vistas utomhus, det är ju alla gånger bättre än att vistas i ett instängt rum.
I vilken inomhusmiljö som helst. Ja, det är ju sämre än en utomhusmiljö.
Så där har vi någonting som stärker immunförsvaret och som dessutom så uppfyller kriterierna för att inte umgås i onödan med andra människor eller grupper av människor ute i naturen och träna. Vi pratar om immunförsvarsstärkande och psykiskt stärkande aktiviteter.
Eller hur?
Som stärker, som är då ett anti, som är en antidote, ett så att säga naturligt vaccin mot den här rädslan då. Punkt nummer två är ju då att har ju väldigt nära samman med detta. Låt inte rädslan bli till en fobi.
Eller hur? Om man säger i en vanlig vardagssituation med mycket stress, så är ju verkligen motion the antidote.
Det är ju det.
Och det är ju, har man så mycket rädsla över det här, så kommer det fungera på samma sätt. Det kommer minska stressen och bygga upp immunförsvaret.
Men vilken olycklig
situation. Förlåt, nu tar jag tillbaka en bit, men nu tar vi nästa punkt.
Ja, men vilken olycklig punkt, vilken olycklig situation det skulle vara om människor börjar, ja men det här blir till en fobi och det börjar då utmynna i någon sån här oresonlig basilskräck, beröringsskräck.
Ja.
Du vet, där man säger, men det har vi människor som behöver hjälp. Jag vågar inte gå fram till honom. För jag är rädd att, ja men du vet så här, det blir så här, man är, det blir någon form av klaustrofobisk känsla av, ja, rädsla. Ja, men basilskräck helt enkelt. Alltså där det kanske finns en befogad, rimlig, rationell försiktighet i vissa lägen.
Mm.
Eller en så här, okej, nu får vi försöka följa de här direktiven. Och det är onödigt att samlas 1000 pers i en trång lokal och lyssna på ett band kanske.
Mm.
Ja, men det rädslan då blir till en fobi. Mm. Alltså där det blir så här, där det tar överhanden helt och hållet.
Ja.
Jag kan inte pussa min son, jag vet inte. Alltså det blir så här, men då, där det blir då, där det gränsar till psykisk ohälsa, psykisk sjukdom. Ja. Den här rädslan
liksom, paranoia blir det liksom.
Paranoia, den här rädslan, ångesten läggs till annan ångest som redan finns. Mm. Ångest för klimatet.
Behöver man inte ha när fingret flyger längre.
Ångest för ekonomin.
Mm.
Existentiell ångest. Frågor om liv och död.
Och jag läste en artikel om BRIS och alltså den här hotlinen för barn och ungdomar. Att de har en sån otrolig, alltså redan innan det här utbrottet av corona då, det som ungdomar ringer inom, förr var det ju så här, det man ringde mest om var pappa slår mig eller nu är barn lite suddigt oroliga för sin framtid.
Mm.
De har oro för framtiden.
Ja, ja, ja.
Det är miljön, det är, nu är det ju corona också.
Ja, ja.
Och det är, vad händer med världen? Det är där, det är det folk mår dåligt över.
Keep calm and carry on liksom. Och det har man ju som förälder en väldigt, väldigt viktig uppgift att ändå så här landa i någon form av rationalitet liksom, rim och reson liksom. Man får ändå, och där kan man ju verkligen anlägga då perspektiv när man ändå så här, ja, det är ingen optimal situation, men i andra delar av världen så lever man med betydligt större problem och har gjort så under lång tid utan att vi egentligen rycker på axlarna, utan att vi liksom så här berörs nämnvärt och det.
Ja.
Och att man får ju ändå sätta det i ett perspektiv, ett historiskt perspektiv och ett globalt perspektiv. Och det kanske inte gör saker bättre, men att ja, det finns alltid positiva saker att fokusera på.
Mm.
Och just det här att måla fan på väggen, det tror jag inte någon tjänar på. Det kallas inte att vara försiktig i min värld.
Nej.
Det där är ju bara ett sätt att förmörka vi alla dagar i veckan hela tiden. Så att det är någonting som potentiellt sett skulle kunna hända. Och en sak vet vi ju, det är att vi allihopa kommer dö någon dag. Det kan ju, ska vi leva med den insikten, kommer det ju förmörka alla barns dagar hela tiden. Alla dagarna. Mamma och pappa kommer dö en dag. Och antingen, och upplever inte jag det, så är det för att jag själv har dött först.
Eller hur?
Det är ju en insikt som är sann, 100% sann. Det kan vi inte förneka.
Det är sån här gamla Stenmarks seriestrippen.
Ja.
En vacker dag ska vi alla dö.
Ja,
ja, men alla andra dag ska vi det inte.
Nej, men det är ju sant. Ja, men så det finns ju så många perspektiv att lägga på det här. Och verkligen, vill man verkligen stirra existentialismen i ansiktet, så är detta ett ypperligt tillfälle att göra det. Mm. Och liksom så här bara, ja, med den absoluta insikten om att vi allihopa ska dö, så kan ju alltingen gå, alltså vara ett sjujävla mörker, eller så är det ändå en befrielse att, ja, okej, och det gör ju att min roll i det hela är ganska god. Alltså så här, det spelar egentligen roll vad jag gör. Det är bättre att njuta av livet idag. Men, ja. Men förklara det för en 8-åring eller en 10-åring som kollar på nyheten eller Aftonbladet. Eller så här. Alltså det blir ju ändå, som förälder har man ju en väldigt viktig uppgift i att ja, avdramatisera det här och sätta det i sitt rätta perspektiv.
Mm.
Faktiskt då. Så att, sen har vi några väldigt konkreta tips då som vi också tycker är immunförsvarsstärkande och som kanske är än mer relevant idag då. Och det är ju då att boosta sitt immunförsvar genom att undvika onödigt socker. Mm. Det är ju ingen, även det här viruset kommer vara väldigt, kommer att tycka om en söt miljö i kroppen.
Så är det ju, så en sund kost är bra här också.
Definitivt.
Ja, man pratar om det man är orolig för som allra mest i USA, tror jag, om jag har förstått saken rätt. Det är ju att det blir ju riktigt illa om man har underliggande svårigheter då. Och den här otroligt förekommande övervikten man har i USA kommer bli det största problemet i samband med coronaviruset. Och den är ju också i många fall socker, uppbyggd av socker. Såklart.
Så att jag menar det här att återigen det här att sitta hemma, Netflixa, trösta, äta godis och glass, det är ju inte ett orimligt att man gör det när man inte mår bra. När man är orolig och så här. Det blir lite mood food.
Eller hur, man vill inte ha en påse chips och en glass.
Och lite lösgodis. Nej, jag har sympati för det här, jag förstår det. Men man gör sig själv en tjänst. Och man känner att man, men här gäller det fan, nu måste vi, nu, man måste rusta i den här situationen.
Mm.
Nej, nu pratar vi om att mönstra bästa lag på plan här.
Vilken mat skulle du preppa om du preppade?
Preppa.
Det hade inte varit torrpasta eller vad?
Nej, jag är ju inte, jag är så långt. Ja, det är vin kan jag säga.
Vin och fyra levande hönor.
Undergången blir i alla fall
fyra levande hönor.
Ja, undergången blir lite mer njutbar i alla fall i så fall.
Ja.
Inte preppa med någon jävla torrpasta liksom.
Nej.
Sicken misär liksom. Nej. Det är fullständigt, det var mest absurda jag hört. Nej, men undvik socker i största möjliga mån. När verkligen försöka skärpa till matvarorna och liksom inte liksom falla till föga för någon sån här riktig bacchanal med söt mat.
Mm.
Det är tips. Sen är det ju så att zink har visat sig väldigt bra i sammanhanget.
Det här hörde jag faktiskt från en epidemiolog i USA som är en av dem som har forskat på coronavirus då från 70-talet. Han hade gjort en lista över hur han tyckte att man skulle hantera det här då, och han sa att detta är ungefär exakt samma lista som jag har för influensa eller när det var svininfluensa och liknande då. Och han var lång, men det kosttillskottet som var med på listan var zink.
Mm.
Och gärna zinktabletter och försöka hålla kvar dem i svalget ett tag. För viruset sätter sig mycket i svalget och i halsen. Så att man kan låta zinktabletten smälta där, sa han. Så är det väldigt effektivt mot alla sorters virus då, tydligen. Inte bara det här viruset.
Nej, men zink har ju historiskt en väldigt stark effekt då på förkylningsvirus.
Jag går inte i god för att det stämmer, men jag
kan ju tänka mig att det är ju ett riktigt läge för att boosta på med Coldzyme.
Ja.
Coldzyme har ju vetenskaplig effekt på just virus. Och
det har jag också tänkt på.
Och jag har hoppas även i detta sammanhanget då.
Ja.
Så den typen av medicament är ju klockrena då.
Eller hur? Och även om man nu ändå ska prata om kosttillstånd, D-vitamin är ju bra för immunförsvaret.
Mm.
Så att sluta inte med D-vitamin.
Men se också första punkten att vara utomhus, så boostar man ju det här nu. Blir det ju
här menar jag, i Sverige gör man kanske inte det så mycket.
Ja, men det blir ju mer och mer nu ändå kommande vecka. Vi har ju bara en och en halv vecka eller två veckor över från att Sverige går över till sommartid.
Just det.
Kanske också ställs in, men fan vet.
Vi ska sluta med det om något år, va?
Tidsanställning. Sista punkten då, jag läste idag, det är att coronaviruset är väldigt känsligt mot värme.
Just det.
Varma drycker och så vidare. Och att man ska försöka dricka mycket te och kaffe. Och det kanske är en överflödig punkt att nämna, för det gör ju folk i väldigt hög utsträckning ändå.
Eller hur? Ja, i alla fall jag dricker ju kanske lite för mycket där. Kaffe i alla fall.
Men det var också någonting som jag läste, och jag kan inte gå i god för att det stämmer heller, men rent historiskt och traditionellt så brukar man ju nämna då varma drycker som en gångbar metod eller en sån här terapi, husmorstips.
Just det. Så en termos med kaffe också ut i skogen eller bara utomhus och ja, kanske springa intervaller med en kopp kaffe mellan varje intervall eller något liknande. Det skulle kunna vara räddningen.
Ja, sockerfria intervaller.
Ja, sockerfria intervaller med kaffe mellan.
Ja, det är ju långt bättre än att liksom stänga in sig i något klaustrofobiskt mörker, elda på sina nevroser med godis och någon dystopisk serie på Netflix eller så. Ja, det är ju långt bättre att vara ute och springa sockerfria intervaller då.
Apropå det, så såg jag någon som skrev att det var någon tv-kanal i Sverige som hade sänt filmen Outbreak häromdagen.
Ja, det finns ju en annan film, det här 28 Days, om det här, han som ligger medvetslös eller blir med om en olycka och sen tjottar. Walking Dead, det är ju också någonting där som åker upp och bara så här.
Vad heter den här Breakout? Är det den med Hoffman, den gamla?
Jag har inte sett den faktiskt. Nej. Jag såg den här Contagion eller Contagious eller vad den heter. Just Contagion då. Men det var... Ja, nej. Det finns ju många sätt att hantera det här på.
Men kanske inte just kolla på de filmerna i alla fall.
Det finns ett skäl till att man på flygplan inte visar flygkraschfilmer och så vidare, flygkapafilmer.
Ja, det är, så är det ju.
Vi skulle behöva ha söta, snälla, gulliga filmer på tv i Sverige nu. Alltså Sällskapsresan och Päron till farsa och sådana filmer.
Ja, ja. Inte så många som gillar dem tyvärr.
Mysiga filmer.
Eller hur?
Glada filmer. Så här oförargliga och harmlösa filmer. Mm. Det var det. Vi får återkomma i ämnet. Vi är på träningsläger och vi är lite isolerade, men det har liksom tagit över totalt när det gäller samtalsämne och vardag.
Ja, det är ett,
man bevakar ju nyhetssidorna med stigande oro, en blandning av stigande oro och häpnad och förundran lite grann också då. Man tappar lite grann hakan. Jag trodde aldrig skulle komma till den punkten när man ställer in global flyg. Alltså när man säger så här, man får inte flyga in till USA.
Nej.
Det här saknar ju totalt motstycke i modern tid.
Verkligen. Ingen i vår generation eller våra föräldrars generation är typ, kanske våra föräldrar, men ingen i vår generation i alla fall har ju varit med om någonting som är i närheten, om man är född, uppvuxen och bosatt i Sverige.
Det säger ju lite grann om våran sån här, det säger ju lite grann om våran känsla av entitlement som vi dessvärre lider av då.
Mm.
Typ the world is my oyster lite grann så här.
Eller hur?
Typ att så här, det här är ju orättvist mot mig.
Ja. Varför får inte jag åka vart jag vill?
Ja, lite så här. Men det är ju, ja, vi är väldigt ovana vid den här typen av kriser.
Ja.
Samhälleliga kriser.
Och... Ja. Det lär ju bli lite av ett stålbad på ett eller annat sätt.
Det är det ju redan, utan tvekan så. Och ja, vi får helt enkelt bevaka och återkomma till det. Det är på många sätt skrämmande och otäckt. Men också lite fascinerande om man tittar utifrån ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv. Vad vi nu ställs inför då.
Verkligen. Men vi är tillbaka nästa vecka ändå.
Ja, det är vi ju definitivt, Niklas. Ja. Podden går ju tuffa på i alla väder. Och genom alla pandemier, epidemier, naturkatastrofer, eventuella nationella globala konflikter och så. Så är ju podden är ju stadigvarande. Liksom. Det är ändå lite grann motsvarigheten till den katolska kyrkan i den katolska världen. Att vi finns här som en termos i gryningen när det verkligen krisar. Med en fyrbåk som lyser upp horisonten.
Mm. Och skulle det vara så att internet brakar samman så spelar vi in ett kassettband som vi skickar ut som folk kan kopiera.
Vi kommer att skicka det här avsnittet på morsekod. Jag kommer trumma in det på ditt underben, Niklas. ifall att internet brakar ner.
Ja, men det är bra.
Definitivt. Vi kommer skicka ut det på flera olika språk. Bland annat esperanto. Och så kommer vi ha avkodare på olika platser i världen då, som trummar ute. Och även då som jojkar ute faktiskt. Vi har lite nojder utplacerade på diverse så.
Det är helt platser. Otroligt.
Ja.
Vi är så att jag menar,
det finns inte en situation där podden inte kommer komma ut. Och om den nu inte skulle komma ut, då får någon släcka ljuset. För då är det... Ja. Då har sist man lämnat. Ja.
Härligt. Ja, men då är vi ganska säkra på att vi hörs nästa vecka.
Definitivt.
Ha det bra.
Tack för att ni lyssnar. Hej.